Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay.
Då hälsar vi alla välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord podcast.
Ja, som vi kallar den.
Jag kände för att säga det.
Ja, det är bra.
Och vi önskar, jag behöver inte säga, vi har precis haft en nyårspodd. Hej, vad kul att höras den här veckan också.
Vänta, är det den här veckan som vi har en lucka för god fortsättning?
Hinner vi med?
Hinner vi med? Det gör vi, eller?
Det gör vi. God fortsättning.
Eller är det redan för sent för att typ folk har börjat jobba? Alltså man börjat jobba liksom. Då är det väl över.
Jag har fått några så god fortsättningsmail.
Okej. Okay. Ja, men så du är ändå kosher.
Jag har också fått en sån, snart blir det ljusare.
Just det. Vad kände du då?
Då kände jag...
Lies.
Jag kände så här, gud, om jag kunde ha... en promille av den där personens optimism så skulle jag vara en helt annan person.
Det mejlet var ju från mig, skoja. Nej, för vet du vad, jag är faktiskt inte hurtig på det sättet. Alltså även fast jag är liksom kanske en mer positiv människa än vad du är, så är jag inte flåshurtig. Det vill jag ändå vara tydlig med, eller hur?
Nej, det är du ju inte. Det tycker jag absolut inte att du är.
Okej, bra. Tack. Då hade ju inte vi varit kompisar.
Nej, det hade vi inte.
Nej.
Eftersom jag beskriver mig själv på jobbet ofta som en person som ser glaset halvtomt.
Jo,
fast... Och det är jag ju även privat. Men jag tycker att någon behöver vara det. Det finns så många glada personer här omkring oss.
Fast, vet du vad? Det man måste ge dig, det är att absolut, du ser ha glaset som halvtomt. Men så fort du inser att det är halvtomt så är du redan på väg för att hämta mer vatten.
Åh, tack Karin.
Alltså jag menar,
du vet precis vad man ska säga.
Nej, men jag är det jag är. Jag är inte flåshurtig, jag är ärlig.
Ja, perfekt.
Nej, men det jag menar är att du letar ändå en lösning på det som du tycker är jobbigt.
Ja, ja. Och jag gillar, vet du vad, jag brukar säga att jag är en realist, Karin.
Till vem brukar du säga det och sluta genast? Du är så mycket säker du brukar säga. Om dig själv.
Jag gillar att tänka att man bara säger såna massa floskler hela tiden.
Ja, jag är ju realist.
Har du haft en bra helg, vill jag lov att fråga.
Alltså nu är ju jag föräldraledig.
Så alla dagar är helg.
Och fan. Ingen dag är helg på något sätt. Nej. Det är liksom svårt att hålla ihop. Vad har jag gjort? Det är måndag idag när vi spelar in. Jag har ju haft en toppenhelg för jag har ju träffat dig.
Ja! Jag tänkte att jag ville liksom berätta för alla som lyssnar att än så länge är nyårslöftet starkt, med stark utgång här.
Och då pratar vi inte om Sigrids tänder bara, utan vi pratar om vårt umgänge.
Exakt, vi pratar inte alls om Sigrids tänder, för det är en helt annan femma. Vi har ett helt år på oss att ta
det. Det är en helt annan podd. Tandpodden. Tandmodden,
så stark.
Tand mot tand podcast. Nej, men hur mysigt var det?
Det var väldigt mysigt.
Våra barn tog oss en liten mellanöl.
Next alltså barnen, generation ingen, podcasters.
Ingen. Jag vill bara vara tydlig med att barnen inte tog någon mellanöl. de Nej. Drack starköl.
Nej, Sigurd dricker bara straight up whiskey on the rocks.
Hon är så cool, din 80-årigande.
Ja, det var väldigt härligt. Det, var, ja, det kändes lite som förr, fast med en twist av nutiden, eftersom mitt barn vägrade sitta still, så att jag stod upp halva tiden.
Men
det var mysigt.
Det var jättemysigt. Det var faktiskt toppen.
Mer sånt.
Absolut mer sånt, men det var ju också ironiskt att den enda som stökade ner egentligen var jag, eftersom jag spillde ut mina vatten, glas överallt, inga problem.
Ja. Så sånt att, händer.
Jag är fortfarande barnet i sammanhanget, till. Vill jag säga. Jag är fortfarande lantisen som inte kan bete sig. Så det känns skönt på något
Nej,
sätt.
Nej, Karin. Du är från Göteborg.
Ja, det är jag verkligen. Från
du är en storstadsbärna.
Tack hjärta, det var fint sagt. På tal om Göteborg, ska vi bara riva av det?
Ja, vi berättar vad vi har att säga.
Alltså, vi har ju typ inte så mycket att säga än. Men det är ju så att det har kommit nya restriktioner nu. Och vi vet inte riktigt vad det kommer liksom, hur det kommer påverka livepodden i Göteborg 6 februari. Men vi kommer förstås liksom följa restriktionerna, och skulle det bli så att vi behöver flytta så kommer vi meddela det så fort vi bara kan. Och dessutom så kommer det självklart vara så typ att biljetter kommer gälla nya dagar. Alltså sådär. Så att vi kommer liksom, vi håller på att kolla på det, och vi återkommer så fort vi vet mer. Och så länge, för det har ju inte vi sagt, men det är ju uppenbarligen så att man självklart behöver ha, oavsett hur det är liksom det här, om vi behöver flytta så kommer man behöva ha vaccinpass såklart. Så att om det skulle vara så att
en bra anledning om man fortfarande inte har vaccinerat sig är att gå och göra det då.
Verkligen. Gud vad sjukt.
Jag tar ställning.
Om vi är, det tycker jag verkligen vi kan göra. Om vi är anledningen till att någon går och vaccinerar sig. Alltså det är för svagt. Av alla jättemånga anledningar som finns så är det så här, nej men jag ville ändå, vet du vad? Nu ska jag säga dig, idag har jag bestämt vad jag ska göra för fall på Göteborgspodden. Och det är värt att få mildare covid på grund av vaccin. Det var en konstig mening. Du förstår vad jag menar.
Jag tror jag förstod vad du menade.
Det är, ja, jag är väldigt
det är värt att ta sitt vaccinspruta för att få komma på podden, så kan vi säga.
Ja, och sen så vill vi också då vara tydliga med att det finns väldigt många andra anledningar är viktigare.
Absolut.
Eller?
Absolut.
Eller?
Ja.
Nej, men så att vi håller er uppdaterade. Vi gör vårt bästa för att komma med en lösning eller meddela hur vi kommer behöva göra så fort som möjligt. Så har vi sagt det.
Exakt. Bra. Annars då?
Nej, men det...
Jag kan ju bara säga också att förra veckan så tipsade jag ju om en dokumentär på Netflix.
Just det.
Nu är det en del som har skrivit till mig att jag har gjort det här fallet i podden. Och jag är alltså lite röd i ansiktet när jag säger det här för att jag skäms. Men det är också typ 3 år sedan det hände.
Ja, för när, det tänkte jag på, vilket avsnitt är det, vet du det?
23 tror jag att det var.
Vad sa du, vilket?
23.
Ja, men det är ju så himla länge sedan. Det här är avsnitt 196.
Jag vet, och uppenbarligen så har ju jag glömt fler gånger, med tanke på att det var en gång också jag skrev ett helt manus om ett fall som du redan hade gjort. Så att det är sånt som händer helt enkelt. Men det är fortfarande en bra dokumentär, så vill bara säga
men
det.
Jag måste ändå fråga dig en sak. Mm. Visst kallades inte det, för vad hette det dokumentären?
Times Square Killer. Ja, men de säger Torso Killer
eller hur? För det känner jag igen. Alltså, jag tror inte, jag har aldrig hört det fallet alltså kallas för Times Square Killer.
Jag vet inte.
Inte av dig. Alltså. Jag vill bara ge dig det att jag inte tycker
tack,
att det
snälla.
Du fattar. Nej men det var ju
men man
det var
kan
ju
fortfarande se den. För den är liksom lite mer omfattande i vårt poddavsnitt, så att det Va? Kan man ju göra ändå.
Alltså de hade forskat ännu bättre. Jag trodde inte det var möjligt. En annan person som har skrivit mig. Jag har letat jättemycket i min telefon efter var det här meddelandet kom. För jag tror att det var DM, jag hittade inte. Men hur som helst var det en person som skrivit mig, som jag nu inte då vet vad den heter, men som jag ändå vill uppskatta, visa uppskattning för, som berättade att först 1969 kom, okej vänta, nu kommer det här bli för random. Kommer ni ihåg i mitt fall, det här Bible John-fallet som jag berättade om förra veckan, att alla kvinnorna hade mens när de dog?
Just det.
Och att vi typ diskuterade så här, hur vad, eller typ, hur fan visste han? Eller hur hängde det ihop? Liksom? Ja. Och då var det en person som skrev till mig och berättade att alltså, liksom bindor som var självhäftande uppfanns, alltså de kom först 1969, och det här utspelade sig 68-69. Innan dess så hade kvinnor någon slags alltså, typ bälte som höll fast bindan på något vänster. Så skulle det kanske vara så att den här mördaren, alltså när att han dansade med offren, gjorde kände att han bältet. Kanske kände bältet.
Ja, alltså det var...
Var inte det en superbra teori då?
Jo.
Så det vill jag vill bara, eftersom du och jag ändå var så här, hur kan det vara så? Så kom här en teori som jag tyckte var väldigt bra.
Ja, intressant. Så självhäftande binde kom 1969. När kom bindor med vingar?
Det, alltså vet du vad, det känns
next
djupt 90-tal.
Självhäftande.
Djupt 90-tal.
Ja, okej, okay. Men det var ju intressant faktiskt.
Eller hur? En teori.
Ja. Sån information gillar man ju.
Alltså exakt,
det
som inte
en
är så här...
fråga som kommer i någon slags TP. När kom den första självhäftande bindan?
1969, vet då vet vi det allihopa. Mm. Kom ihåg det. Bra. Och vad hade vi innan? Nej, just det, det är aldrig fel frågor i TP. Det var inget.
Om du klarar att svara rätt, vad hade vi innan?
Och då hade vi då ett skärp.
Ja. Som spändes mellan benen. Var det så skärpet funkade?
Alltså ja, upp över huvudet. Det var en binda som gick i det.
Hela vägen runt. Nej, det är som en sån handdukstorkspapper, du vet. Som
man bara, men gud, hur visste han att han hade mens? Jo, för att.
Då bindan gick runt huvudet.
Åh, gud.
Okej.
Förr i tiden, va? Då var de galna.
De var galna.
De var helt tokiga.
Jag såg ju den här Chippendales-dokumentären när jag var ensam hemma i helgen.
Just det, SVT Play,
och kände mig, SVT Play, och kände mig liksom igen som en tantesnusk här.
Ja, men du, det som hände var helt enkelt att du fick en ny bild av din egen sexualitet.
Lite så, alltså. Jag uppenbarligen så... Vet du, så här. Jag vet inte om jag hade varit bekväm att sitta så där. För jag har ju faktiskt varit en gång på en tillställning där det var en manlig strippa.
Oj.
Och det var det mest stressande jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså jag hade typ stressutslag på, du vet, bröstkorgen och halsen. Det var hemskt faktiskt.
Ja.
Så jag vet inte om jag hade gillat att vara där, men att sitta här i soffan och titta på det, det funkar för mig alltså.
Men fråga, är det den typen av utseende du gillar, eller är det den typen av dans?
Alltså egentligen hade liksom rent så här, rent bara existentiellt vill jag säga inget av det.
Nej.
Men uppenbarligen så är det någonting, och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Jag vet inte om de liksom var, tyckte det, jag vet inte om de själva tyckte att det var så himla härligt, och de var så glada, alla kvinnor var så glada, att det liksom var att det var liksom hela stämningen som bara osade sex, att
den
halv var härligt.
Den osade sex. För jag måste säga att jag typ inte tycker att det osar sex.
Nej, men jag vet inte, det är någonting. Och så blev jag så glad, du vet, det var en nunna som satt i publiken och så här. Det kändes bara som en frigörelse för dem och för mig.
Ja, men jag fattar vad du menar, och det är väl också det är typ att så här, att det här ändå är på något sätt är kvinnor som är typ ett sånt frigjort kvinnligt rum på något vänster.
Ja. Ja, jag vet inte. Och utöver det då, att det var liksom väldigt muskulösa män i stringkalsonger, så var det ju också väldigt spännande.
Det är för det är jävlar mycket skit som har hänt runt.
Alltså så intressant historia.
Ja, jag vet.
Och det här har ju du redan sagt en gång, men jag bara liksom förstärker det du sa då. För att nu kan jag verkligen förstå. Nu kan jag verkligen förstå.
Gud, vad skönt.
Även om du lämnade ut att du kände precis likadant som jag när du såg den.
Alltså, jag vågade bara inte prata om det.
Jag menar.
Men jag tänker att du gick, alltså, men det du gick går igång på, tänker jag, är alltså stämningen av att vara i ett halvfullt glasrum. Alltså, förstår du vad jag menar? Där fanns ingen negativitet. Nej, alla är så glada. Det är liksom ett helt rum som är fullt av halvfulla glas som sitter där,
ja,
i stringkalsonger. Underbart. Och som, ja, nunnor och så vidare.
Ja, så men det var, och även om man inte är superintresserad av att se de här dansande männen, så är det en, som sagt, en väldigt fascinerande historia för mig. Så, så att, jag bara förstärker ditt tips om den här.
Bra, redan, det känns tryggt. Igen. Det tycker jag känns tryggt. Jag har inget tips, tror jag.
Nej.
Har du något annat?
Det behövs inte. Nej.
Men då kör vi, va?
Ja.
Japp.
Nu är vi tillbaka. Och idag så har jag ett fall som är hemskt och sorgligt på liksom... ja, det är hemskt och sorgligt. Så att, jag börjar helt enkelt. 1996 föds Austin Harouf i Palm Beach i Florida. Hans mamma och pappa är farmaceut respektive tandläkare, och de har det liksom gott ställt. Palm Beach är ju en väldigt tjusig plats och ett hem liksom, eller en plats för människor som har gott om pengar. Likaså då den här familjen Harouf. Familjen som då består av Austin, hans ett år yngre syster, mamma och pappa, verkar ha levt ett liksom helt vanligt liv. Eller då kanske lite rikare än ett helt vanligt liv. Ett helt vanligt liv i Palm Beach. Fram tills år 2010. Då föräldrarna bestämde sig för att skilja sig från varandra. Vilket också är ju väldigt vanligt. Och Austin och hans syrra bodde kvar i familjehuset med sin mamma. Och pappan skaffade ett nytt hus precis i närheten. Så liksom ganska smidig övergång, för man säga, för den skilsmässan då.
Mm. Var han typ så 14?
Precis.
Yeah.
Och kort efter att de har separerat så träffar både mamman och pappan en ny partner. Liksom varsin partner. Och Austin, som började då i high school, som man gör. Och i high school så är han jätteduktig i skolan. Du vet, han är så i alla de bästa grupperna. Bästa mattegruppen, bästa spanska gruppen och sådär. Och i de här liksom bästa grupperna får han också då liksom ligga i det övre skiktet. Han får liksom topp betyg. Och utöver att han är duktig i plugget så har han också tid och ork att vara aktiv och engagerad i sport på skolan. Och han spelar då fotboll genom hela skolgången och verkar vara väldigt duktig på det. Han är så verkligen en footballer i kroppen. Han är liksom lång, stor och stark. Så här. Då har jag skrivit så här. Men precis som Bamse, om man är stark så måste man vara snäll. För han är då en så riktig, riktig good guy. Han, du vet, tycker om att hjälpa andra människor, och under sin skolgång så tänker han på vad han ska göra när han blir vuxen. Och han vill då jobba med någonting där han kan hjälpa andra människor och göra gott för andra. Liksom.
Mm.
Så 2015 så tar Austin sin examen från high school, och lagom till sin examen så får han reda på att han har kommit in på Florida State University på deras fyraåriga förberedande liksom med school. Så att det var... Ja. Han har då bestämt för att han vill bli läkare. Och,
så man läser det innan man ska bli läsare på läkarlinjen?
Jag vet inte. Jag har typ tänkt att det... Jag har inte liksom riktigt tagit reda på exakt vad det innefattar. Men jag tänker att det kanske är så här som tekniskt basår, fast för läkare.
Just det.
Ja.
Ah.
Och jag, precis, jag har ingen aning. Nej. Men det är så det kallas.
Ja.
Så sommaren 2015, eller liksom sommarlovet är klart, går flyttlasset med Austin till Tallahassee och Florida State University. Och väl där så liksom verkar allting gå bra. Han träffar en tjej som han blir ihop med, och han verkar som att han lämnar fotbollen, men han börjar syssla med bodybuilding. Något som han liksom tycker är toppen. Men under ytan så är det något som pyr. Han har väldigt dålig självkänsla och har en väldigt stark önskan om att vara omtyckt och accepterad. Något som han känner att han inte blir. Så han blir liksom väldigt nere och deppig. Och ungefär ett år in på sin utbildning på college då, så börjar han dricka mer. Han testar olika sorters droger, både marijuana men också liksom andra tyngre och receptbelagda saker. Och den kombinationen är ju liksom inte så stabil, att du vet så här, ja, han mår jättedåligt, och sen så börjar han liksom självmedicinera med olika saker. och han mår verkligen inte bra, och han googlar saker som, du vet, typ så här, hur vet man om man är galen? Och han har jättesvårt att sova och gör massa liksom googlingar kring det. Du vet, så här, vad händer om jag inte sover på sig så här lång tid? Och du vet, ja, massa sådana liksom googlingar som då han försöker hitta. Han, ja. Så efter att skolterminen är slut så åker den nu 19 år gamla Austin hem till sina föräldrar för att tillbringa en sommar där. Och även de märker då när han kommer hem att han inte mår bra. Han har liksom förändrats, tycker hela hans familj. Och efter några dagar hemma så bestämmer han sig för att sova i garaget. Så han flyttar ner sin säng dit. Och anledningen till att han ska sova där, säger han, är för att huset har demoner. Och han ägnar sin tid med att vakta huset från de här demonerna då. Vilket leder till att han är liksom vaken typ dygnet runt. Och han liksom går runt i huset och han, du vet, går in i sin systers rum och du vet så här. Så att han mår verkligen inte bra.
Han mår jättedåligt. Ja. Usch.
Och familjen förstår då liksom att det är, så här, det är någonting som inte är, som är fel här. Han behöver hjälp. Så de frågar honom om han tar droger, vilket han erkänner att han gör. Så familjen blir då helt fokuserade på att de ska få honom att sluta med det. Och verkar liksom vara ett stöd kring det. Men det hela liksom bara fortsätter, och du vet, han mår jättedåligt, märker de. Och han beter sig väldigt udda på många olika sätt. Så familjen bestämmer sig för att liksom så här, vi måste verkligen göra någonting. Så de bestämmer sig för att använda sig av något som heter Baker Act, vilket är en lag i Florida som möjliggör för en familj att liksom typ tvångsomhänderta eller tvångsinlägga en person och hjälpa den med att få vård i upp till 72 timmar. Även om personen liksom själv är ett sånt tillstånd att den inte kan avgöra att hen behöver vård. Liksom.
Mm.
Och under de här 72 timmarna då så blir personen i fråga undersökt, liksom omfattande undersökt. Och när de här 72 timmarna är över så får personen i fråga en vårdplan som familjen då ska hjälpa dem att utföra på, eller genomföra.
Okay. Mm.
Så det planerar familjen för att använda sig av i mitten på augusti. De är liksom ordentligt oroliga. Men den 15 augusti så är Austin ute och äter med sin pappa, sin syster och sin flickvän och en kompis på restaurang när han plötsligt bestämmer sig för att lämna restaurangen. Och när han har lämnat den så tar han sig hem till sin mammas hus som ligger precis i närheten av den här restaurangen. Och där tycker hon att han beter sig konstigt. Så hon bestämmer sig, bland annat så dricker han typ så här olja direkt ur en flaska, och du vet, hon är bara så här, vad är det här liksom? Så hon bestämmer sig för att ta tillbaka honom till restaurangen där hans pappa och de andra fortfarande befinner sig. Men även där fortsätter han att bete sig konstigt, och han börjar bråka med sin pappa, och efter bråket så reser han sig och går därifrån. Och efter det så händer något fruktansvärt. För senare den här kvällen kallas polisen hem till makarna John Stevens III och Michelle Michonne, efter att en granne har ringt dit dem. John och Michelle är i 50-årsåldern och har varit gifta med varandra i 20 år. De har en hund och inga gemensamma barn, men de har båda barn från tidigare äktenskap som då är vuxna. Mm. De har nyligen gått i pension och såg fram emot att tillbringa ålderns höst tillsammans med att göra liksom diverse trevliga pensionärssaker. Grannen som har ringt polisen då heter Jeff Fisher, och han har hört tumult från parets garage och gått dit för att se vad som pågick. Väl där så har han fått bevittna att hans grannar blev attackerade av en ung man, och när han försökte gå emellan så har den här unga mannen, som då är Austin Haruf, attackerat även Jeff, som då har lyckats fly och kalla på polisen. I försöket att stoppa Austin så blir han slagen och stucken med en kniv i ansiktet, halsen och nacken. Så Jeff är liksom också riktigt illa däran, men lyckas då ändå larma polisen. Och under tiden han väntar på polisen så hör han skrik och så här konstiga ljud komma från John och Michelles hus. När polisen väl kommer till platsen så är det en blodig och väldigt obehaglig brottsplats. De försöker med hjälp av en elchockspistol få Austin, som suttit gränsle över John, bort från John. Men han reagerar först inte, och en av poliserna sparkar då på honom, och så det händer fortfarande ingenting. Och sen så kommer det fler poliser som har då hund med sig, och de släpper hunden på Austin, som då attackerar Austin, och det funkar typ inte heller. Och du vet, han liksom bara slår bort hunden och blir biten, och det är verkligen så här,
det är som att det inte påverkar honom liksom.
Ingenting påverkar honom liksom. Men till slut så lyckas de då få bort Austin från John, och inne i huset, eller på väg in i huset, så hittar de också Michelle, som är nedslagen och blodig, och som då inte reagerar på polisens kontaktförsök. Mm. Så både John och Michelle har då avlidit i sitt garage. På platsen hittar polisen en kniv och en sax, och när Austin satt då gränsle över John, så har han då alltså bitit John i ansiktet, och alltså, det här är äckligt, lyckats liksom alltså bita bort bitar från hans ansikte.
Oh.
Så himla hemskt och obehagligt, verkligen. Och polisen tror vid första anblick att det här fruktansvärda som har skett på grund av att han då är påtänd. Och de tror att det kanske var bath salt eller flacka, som då var populära liksom, kemikaliska droger under den här tiden. Och som också då hade varit inblandade i andra hemska brott som är liksom i stil med det här. Jag vet inte om du minns, men det var liksom...
Jo. Japp, ja, men alltså bath salt grejen var ju typ en sån, det var ju typ en, som de kallade för typ så, zombie-drogen.
Exakt,
typ.
Exakt så. Ja. Så först är de bara så här, men han har liksom, ja, det är liksom, det är deras första ingång i det hela. Och Austin förs då till sjukhus, för han är ju då liksom också väldigt liksom åtgången av det här försöket att liksom försöka få bort honom från hans två offer. Och väl inne på sjukhuset då, så tvingas de att söva ner honom. Man misstänker också att Austin drack någonting som skadade hans inre organ inne i John och Michelles garage i samband med överfallet. Men man vet inte vad det liksom skulle ha varit då. Det ska visa sig på sjukhuset då också, när man börjar ta då tester och sånt från Austin, att han inte är påverkad eller var påverkad under överfallet av varken bath salt eller flacka eller någon annan sån kemisk drog. Men han hade då små rester av TCS, tror jag det heter, som finns då i marijuana. Men alltså väldigt, väldigt små doser. Eller väldigt, väldigt små spår, ska jag säga. Och Austins familj blir då övertygad om att det handlar om hans psykiska ohälsa. Som att det är det som har fått honom då att göra det här. Och hans pappa liksom är ute och pratar mycket i olika medier. Bland annat så intervjuas han av Dr. Phil. Och han pratar då om att det finns schizofreni i hans familj. Och att liksom Austin då lider av det och sådär. Att det är det som ligger bakom det här fruktansvärda dådet. Austin vaknar senare till liv, eller upp från då sin induced liksom, nedsövning. Och poliserna frågar varför han har gjort det här. Och först är han liksom, så jag minns inte, och han verkar liksom inte ha tydliga minnen alls ifrån det här. Men sen berättar han att han har sett en mörk skepnad på gatan när han har lämnat restaurangen. Och att han då har försökt fly från den här skepnaden. Och att han under flykten har sprungit till det här, den här gatan då, där John och Michelle bodde. Och att han då har sett deras öppna garage. För de hade typ som så här ett vardagsrum i garaget. Och de var liksom kända i kvarteret för att alltid är öppet. Och du vet, var så här, hej, vill du komma in och ta en öl? Så att det stod alltid öppet. Och de hade väl liksom, du vet, tända lampor och så här. Så han har då sprungit in där för att få hjälp, berättar han då. Och väl där inne så hade Michelle såklart blivit jätterädd, så hon har då skrikit när han har kommit in. Så han säger då att han tror att hon var en häxa. Så då har han då attackerat henne. Och efter att han attackerat henne så har han då sett ytterligare en skepnad i dörröppningen, som då troligtvis är John, som han då också har attackerat. Men han berättar då att han har väldigt otydliga minnen från den här händelsen. Och han minns ingenting om att Jeff kom till huset, att han attackerat honom. Och han minns ingenting om när polisen kom eller när hunden attackerade honom. Och sådär. Så att han liksom, det här är det han minns typ. Och många tror då liksom inte på det här som han berättar, utan de menar då att han säger de här sakerna så att han ska kunna liksom hävda sig straffrättsligt otillräkneligt på grund av psykisk ohälsa. Men en omfattande psykisk utvärdering visar att han var då i psykotisk tillstånd när det här hände. Och närmare bestämt enligt den här då utredningen så led han av någonting som är ett väldigt ovanligt tillstånd som heter, jag hittar inte den svenska termen så därför säger jag det på engelska. Nej. Och den heter då clinical lysanthropy, vilket då också kallas för varulvssyndromet.
Ah.
För han har också kort samma dag som han har då begått det här så har han sagt att han tror att han är typ hälften människa, hälften hund och du vet sådär. Alltså att de liksom tycker att det finns saker som indikerar på att han lider av det här.
Men har vi för jag gjorde ju ett fall där någon som var lite så också, ja, alltså ett gammalt fall just där jag tror typ att det kanske också kom upp typ.
Just det.
Fast det var ju jättegammalt liksom. Men
det är fanns, säkert vet, en jättegammal diagnos tänker jag.
Ja, jo men att det typ fanns någon liksom kanske liksom en modern take på det utifrån en sån, jag vet inte riktigt för att, eller så här, uppenbarligen, då var de ju typ först såhär, det är en varulv för att just det var så länge sedan liksom. Men jag fick en sån liten puff, ja, men långt bak i huvudet, det kände jag ändå.
Nu kommer det låta som att jag ljuger eftersom jag inte ens minns vad jag själv har gjort, men det klingar hos mig också, bekant.
Och skönt att höra. Okej, men så han får ju vara shit
alltså. Så det är liksom är första utvärderingen som visar på det här då. Och när Austin fortfarande var kvar på sjukhuset, alltså innan han liksom kommit till häktet, så intervjuades Austin av Dr. Phil, där han då pratar ut och berättar om liksom hur ledsen han är för det här som han har gjort och att han inte har vetat vad han har gjort och sådär. Vilket jag bara tycker är så liksom speciellt att det tillåts att man är liksom mitt i det här och ändå då
Och sjuk.
Och sjuk och liksom allting och så tillåts det på liksom att intervjua så.
Det är
så.
Inte helt självklart utifrån typ ett så journalistiskt etiskt perspektiv att välja att sätta en sån person framför en kamera liksom.
Exakt. Och den intervjun då landar ju inte alls bra hos John och Michelles familj som såklart är helt utom sig av sorg för det är liksom att deras föräldrar har dött på det här otroligt hemska sättet och de är ju då av uppfattningen att han inte alls lider av psykisk ohälsa utan att liksom sådär. Så att de har ju två helt olika ingångar i det. Och det är liksom, de vill att han ska dö, liksom vara i en rättegång som liksom så. Så att, och det senaste jag liksom kan se är att han har då genomgått totalt 3 psykiska utvärderingar där den första och den andra då visar att han liksom inte bör testas som alltså man bör liksom ta hänsyn
inte
till.
Prövas.
Exakt. Medan då det senaste som jag kan hitta är att han har då utvärderats av en tredje psykiatriker där han visst anses vara tillräcklig och då kan gå i en rättegång liksom så.
Oj.
Men det verkar vara så här många turer fram och tillbaka och hans rättegång blir då framflyttad gång på gång på gång och det skulle typ ha varit i maj förra året men vad jag kan hitta så har det inte varit någon rättegång utan det verkar som att han just nu liksom vårdas för schizofreni på Martin County Jail så att han liksom sitter häktad men får då liksom medicinsk vård där antagligen i väntan på att det då liksom ska fattas ett beslut kring det.
Fruktansvärt sorgligt.
Alltså så sorgligt på så,
från alla håll och kanter.
Jag blev verkligen så drabbad av det här.
Och så stackars de på familjen.
Ja, men det är verkligen så sorgligt.
Usch, vad hemskt.
Ja, så jag har då lyssnat på en podd som heter It Just Makes Sense. Där avsnitt 64, avsnitt heter Austin Haroof. Jag har sett en YouTube-dokumentär typ, eller du vet så, berättelse som heter This Frat Boy Did the Unthinkable. Och sen har jag läst en artikel som heter 3 Years Later, Austin Harouf Case Still Puzzles Many, skriven av Hannah Winston på Palm Beach Post. Och sen Face-Biting Murder Suspect Won't Stand Trial in May av Gary Detman och Denise Sawyer på CBS 12 News.
Uff. Det där var rakt igenom, som du sa, jättesorgligt.
Visst, alltså, det var så hemskt, verkligen.
Tack för att du berättade denna fruktansvärda historia.
Tack för att du lyssnade, Karin.
Nu kör jag på. Och ja, det är tyvärr franska namn.
Du dras alltid dit.
Men vet du vad det här är? Alltså, förstår du hur svårt det här är? När det alltså är en kombination av franska namn och isländska namn. Så det,
du tog det verkligen
inte lätt för mig.
Men jag gillar det. Om det är någon som kan klara det, så är det du.
Så är det inte jag, men vi gör ändå. Okej, men då börjar jag med att säga paret François och Marie Bahoud. Bahoud? Jag följer göra det direkt. Det stavas B-A-H-U-A-U-D. Bahoud. Vi säger det.
Ja.
De bodde i alla fall i den stad som gör absolut svårast att uttala på ett bakvänt sätt. För det är alltså någon. Alltså det som stavas som Nantes.
Ja, men det var nog rätt, skulle jag säga.
Jag tror typ att det är ganska rätt.
Absolut.
Men för att det, jag tycker nästan att det är svårare när det är såna korta franska än you när go. Det är långa franska.
You go, Karin.
Tack. Nantes ligger då i västra Frankrike. Och där får det här paret, François och Marie, 6 barn. Först 3 pojkar och sen får de 3 flickor.
När det är tid, och svarar vi det.
Ja, men de får sina barn typ så här 50-60-tal liksom. För 1982 då så är deras yngsta dotter Yvette 21 år gammal. Och hon har då 1 år tidigare blivit klar med någon slags universitetsutbildning som inga källor verkar typ tydliggöra vad de innebär. Hon har liksom åtminstone tagit någon slags student året innan och har väl lite av ett sånt mellanår och vet typ inte riktigt vad hon ska göra framöver. Och hon och hennes syster Marie-Louise, som är, det är, hon är näst yngst, så det är en syster emellan dem liksom.
Mm.
De har pratat lite grann om att de kanske ska öppna en restaurang tillsammans längre fram. Men det är liksom än så länge bara drömmar och typ lite lösa idéer och sådär. Så Marie-Louise är 28 år gammal. Hon är utbildad revisor. Och så hon har liksom kommit längre i sin karriär, eller vad man ska säga. Men trots det så bestämmer sig systrarna för att de ska ge sig ut på en lång resa tillsammans. De ska vara borta i 3 månader.
Mm-hmm.
Och då tänker man kanske att man bara, då kanske man reser runt, eller kanske att man är typ i
Australien.
Men du vet, Australien, eller kanske typ att man reser i Thailand, alltså du vet, något lite större ställe.
Mm.
De ska till Island. Och Marie är då rätt inne på att de ska åka till Sverige eller kanske Norge. Men Yvette vill då. Det är hon som väljer Island.
Okay.
Och till slut då så får den yngre systern sin vilja igenom. Och tillsammans landar de i Reykjavik i slutet av maj 1982. Och de har då en hembiljett bokad typ runt den 20 augusti. Så det är ju väldigt lång tid liksom. Och som du säkert förstår då har systrarna inte tänkt att bara liksom resa runt under de här typ 3 månaderna. För att det är ju en ganska, alltså Island är ju inte super stort. Utan de har tänkt att de ska liksom hitta ströjobb här och där och typ, alltså, jobba under tiden.
Working liksom. Holiday visa.
Exakt. Så att de åker typ så här, de är på någon gård i 2-3 veckor. Du vet, de kanske jobbar i någon hamn i några veckor. Alltså, så att de är liksom runt lite grann på det sättet.
Mm.
Och samtidigt så kombinerar de det med att typ var ute i så här den helt sinnessjuka isländska naturen och miljön. Och det passar nog Yvette ganska bra. För hon är så här väldigt sportig och liksom så naturintresserad typ. Och systrarna tycker att det är liksom, att Island är väldigt, väldigt vackert. Men förstås också att det är liksom väldigt ödsligt. Vilket ju är en exakt beskrivning av vad det är, känns det som. Och jag har ju som du säkert vet, en från barns ben, en nära relation till Island, eftersom jag höll på så himla mycket med islandshästar. Ja. Så att jag ju höll, här, när vi skulle föreläsa om ett land i skolan och sånt, eller typ hade sådana Europadagar, så var jag alltid Island liksom. Också att jag fastnade för att så himla, gick in i en loop i det här, för att det visade sig att de bland annat hade varit i den lilla fiskestaden, lilla staden Vik, där min, alltså Somi, som var min häst som jag typ tävlade SM på, så kom därifrån.
Okej. Ändå
så då började jag också googla loss på honom och hittade tävlingsresultat från 1984. Han hade typ så kommit trea i en tävling på Island. Alltså, jag gick loss helt enkelt i de isländska mediearkiven. Men hur som helst, månaderna går och det börjar närma sig hemresa för systrarna. De har varit på vissa ställen i flera veckor som sagt, och andra ställen så har de bara kanske typ övernattat på väg från en plats till nästa typ.
Mm.
Och de förlitar sig ofta liksom på skjuts på, från främlingar, och har då liksom lyftat en hel del. Jag har ingen aning om hur kollektivtrafiken ser ut på Island 1982. Vad jag förstått så är det ju inget så här superutvecklat turistland, vilket ju ändå mer är nu. Att om man är där så är man typ ofta väldigt så här intresserad av vandring, eller du vet liksom så, att man åker dit på grund av ett intresse snarare än av att man är så här. Ja, man kanske typ är jätteintresserad av islandshästar då, till exempel.
Mm.
Så att jag tror att man är nog ganska utlämnad till just så här skjuts från folk och sådär liksom. Så att i mitten av augusti, så de har liksom varit ute och lyftat en hel del, och i mitten av augusti så har de varit vid vulkanen Aska, sen har de tagit sig till Akureyri, vidare till den lilla staden Djúpivogur på Islands
östkust.
Och eller hur? Men isländska är ju ett otroligt språk. Och nu ska de då fortsätta söderut. Så den 16 augusti har de 6 dagar kvar på sin resa. Så att, ja, jag antar att, att planet hemgår 22 augusti helt enkelt.
Mm.
Och de står vid en korsning strax utanför Hornafjörður, när en grön Mercedes-Benz stannar och en man erbjuder dem skjuts. Och de står där och lyfter liksom. Det är det de håller på med där. Och det är ödsligt. Alltså det är typ, det är liksom lite grann mitt ute i ingenting, som så mycket annat på Island typ.
Mm.
Och han ska då till gården Hof, som ligger lite längre, eller ligger längre söderut, och det är då perfekt för de här systrarna, så de hoppar in i bilen. Och den här mannen heter Gretar och har någon slags ljus på taket på sin bil, så att de uppfattar det som att det är någon slags utryckningsfordon typ. Och han berättar att han jobbar med så trafiksäkerhet, eller om du vet, om det är så här på Trafikverket och sådär. Och att han liksom ofta jobbar då tillsammans med polisen. De får lite grann upplevelsen att han är polis typ.
Mm.
Och de känner sig då förstås säkra med honom, Marie och Yvette. Och han är liksom trevlig och lätt att prata med. De typ pratar engelska med honom. Och när systrarna då berättar att de så himla gärna skulle vilja se issjön Jökulsarlon, som ligger ut med vägen, så erbjuder han dem att stanna. Så att de liksom så här stannar vid den här issjön och typ så här tar massa bilder och du vet, ja, men gör ett så här helt vanligt turiststopp liksom.
Mm.
Och systrarna frågar om Greta kanske känner till något ställe där de skulle kunna övernatta, och han tipsar dem då om en stuga i, och det här är inte lätt, Skeiðararsandur.
Det lät bra för mig.
Ja, tackar. Det är ju det jag vill imponera på som vanligt. Och den här stugan beskrivs typ som en, alltså i engelskspråkiga källor, som en trail cabin. Det är verkligen 2 pyttesmå stugor som typ känns som att de står lite grann mitt ute i ingenting typ. Men det isländska ordet översätts, alltså det blir liksom fristad på typ svensk, på liksom Google Translate. Men på något ställe så översätts det till gästhus. Alltså jag tror att det typ är någon slags liksom stuga typ mer eller mindre ute i ödemarken, där man kanske kan övernatta om man har varit på fjället eller vet sådär liksom. Mm. Men lite oklart. Det ligger i alla fall som sagt väldigt ödsligt liksom. Och han skjutsar dem till den här stugan och följer med dem in och visar Yvette och Marilus typ såhär var allting finns. Och sen säger han hejdå och så kör han iväg och lämnar då systrarna.
Alltså jag hade aldrig vågat bo där.
Nej, alltså det är så läskigt. Alltså det är fruktansvärt läskigt. Och det är ju någonting med den isländska naturen som också är
så kargt och
jätteläskigt faktiskt. Och de, men de har ju typ varit, det här är liksom inte deras, det är inte deras första kväll på Island, utan de har ju varit där ganska länge och har väl, de är ju uppenbarligen jättemodiga. Varken du eller jag hade någonsin vågat det här liksom. Men de gör sig liksom hemmastadda där och de typ skriver gästboken som ligger där. Typ tackar Greta för att han har skjutsat dit dem. Sen äter de middag och sen går de och lägger sig.
Mm.
Ett par timmar senare vaknar de.
Sluta.
Av att det är någon i stugan. Det är då Greta som är tillbaka.
Mm.
Han håller en ficklampa i ena handen. Och i den andra handen så håller han ett gevär. Och han säger att polisen har kontaktat honom och berättat att systrarna har rökt hasch.
Mm-hmm.
Och han ska liksom typ mer eller mindre gripa dem. Eller han ska i alla fall ta med sig dem till polisstationen i Höfn för ett förhör. Och systrarna fattar ingenting. De är så här, vi har absolut inte rökt hasch, typ, vad pratar de om? Du får jättegärna söka igenom våra väskor för att se liksom att det finns ingenting där, för att det här är ingenting som vi har gjort liksom.
Mm.
Och de tycker att han så här, eller de börjar ifrågasätta, de bara, jobbar du verkligen för polisen typ, kan vi få se något ID på det typ? Mm. Och han visar något slags ID, men de kan ju inte isländska. Så de förstår ju inte alltså, nej, vad såklart som står där liksom. Så de är så här, vi tänker inte åka med dig typ. Och då går han ut i stugan och när han gör det så börjar ju de super snabbt klä på sig, packa ihop sina grejer. Men han hinner då, alltså han kommer tillbaka. Och nu har han med sig, utöver då det här geväret och den här ficklampan, så har han också med sig en bit kabel som han säger att han tänker binda dem med så att han kan ta med sig dem till polisen.
Mm.
Yvette och Marie-Louise fortsätter liksom säga emot och typ göra motstånd och då blir Greta arg. Han börjar slå Marie-Louise med gevärskolven, alltså flera gånger mot huvudet. Tills hon liksom kollapsar på golvet. Och när han attackerar Marie-Louise så ser då Yvette typ sin chans. Så hon springer ut genom dörren, ut i den här liksom isländska ödemarken. Det här är ju sommar, men jag kollade och typ att så här, det verkar ändå som att solen kanske går ner vid typ så 22-tiden. Okay. Så det är nog ändå rätt jävla mörkt vid midnatt typ.
Mm.
Hon börjar då liksom rusa upp mot den här större vägen som går förbi stugan där de har kört.
Mm.
Men Greta kommer då efter. Och han har ju ett gevär.
Mm.
Så han tar upp geväret och siktar på henne och liksom skjuter mot henne. Han skjuter 2 skott efter henne liksom. Men systrarna har på ett sätt tur då, för att strax efteråt, efter att det här har hänt, så kör lastbilschauffören Sveinbjörn, återigen, otroligt namn, österut mot Höfn, när han får syn på en Mercedes-Benz som står parkerad mitt på vägen med lamporna på och motorn på. Och bredvid bilen så står en man, och det är då Greta, och han är liksom uppenbart typ skakad, han är orolig. Mm-hmm. Men han hinner knappt svara på Sveinbjörns fråga om vad som har hänt innan Yvette typ kastar sig skrikande och blodig upp mot mannen i lastbilen. Hon kommer liksom fram typ bakom den här Mercedes-Benzen och verkligen är så här, alltså panikslagen. Hon är typ blodig på händerna, hon är blodig i ansiktet och typ, du vet så här, försöker typ kasta sig upp och typ ta tag i hans liksom sån sidospegel och typ hänga sig i den och säger så här, du måste hjälpa mig.
Mm.
Han försöker döda mig. Du måste hjälpa mig. Men Greta säger då att det som har hänt är att han har råkat köra på Yvette för att hon har liksom gått ut med vägen. Och hon har blivit helt galen av det.
Mm.
Så att hon har liksom helt tappat konceptet och fått för sig att han försöker döda henne. Men så är liksom inte fallet, utan det är en olycka. Och Sveinbjörn tror på honom.
Nej.
Så medan Yvette då liksom ber den här mannen som, alltså, det är bara en helt sjuk tillfällighet att någon ens har kört förbi där och faktiskt har stannat typ. Men trots det då så kör alltså, han
fan, vilken panik
vidare. Och för att han och Greta kommer då överens om att så här, han ska åka till närmsta alltså han ska åka och ringa efter typ en ambulans då eftersom hon är skadad från den här trafikolyckan. Mm. Så han liksom lämnar Yvette och Greta på vägen och åker vidare. Han åker till ett ställe, det här verkar vara typ som en nationalpark i det här området. Det finns liksom något slags viltcenter typ eller så i den här parken.
Mm.
Där det jobbar folk helt enkelt. Så han åker dit, larmar två anställda och de ringer polisen. Så att både polisen och de här liksom parkarbetarna, vad man ska säga, de rycker ut till den här platsen då där han säger att han har sett det här. Mm. Men när de kommer dit så finns det ingen där. Och då tänker de så här, okej, men han har säkert fått in henne, lyckats få in henne i sin bil för att åka till en läkare. Så då kör de först liksom till närmsta läkare för att se om Greta och Yvette finns där. Men de har ju inte sett till någon liksom. Nej. Så att de börjar köra tillbaka igen. Och på vägen tillbaka så stapplar då plötsligt en kvinna ut i strålkastarljuset. Och det är då Marie-Louise som har återfört medvetandet och liksom tagit sig ut på vägen hon. Och snart kan hon då berätta för polisen vad som egentligen har hänt. Och det som är nu då är att de har tappat bort både Yvette och Greta. De har ingen aning om vart de är liksom. Och efter flera timmar så måste man ge upp sökandet för att det är liksom mitt i natten och det går inte att hitta någon typ. Och när det blir ljust igen då så fortsätter sökningarna och klockan 10 på morgonen hittar man den gröna Mercedesen. Och den står liksom parkerad i så här, jag tror att det är ganska nära en grusväg, men det är liksom ett ödsligt område vid typ en så liten flod vid Svinafällsjökull.
Mm.
Och det, vad jag kan se, ser det ut att vara kanske typ så 20 minuters bilfärd bort, men det är lite oklart typ. Men det är samma område, men liksom en bit. Typ.
Mm-hmm.
Och polisen tar sig då fram till den här bilen och kan konstatera att Greta inte är där. Det sitter ingen i bilen. Och istället då bestämmer man sig för att öppna bagageluckan.
Nej.
Och där hittar man Yvettes kropp.
Usch.
Och hon har då dött av en skottskada i ryggen. Men det faktum, alltså hon har levt när hon har lagt i bagageutrymmet.
Nej.
Och det faktum att hon har legat där inne verkar på något sätt ha liksom gjort, alltså det har liksom gjort att döden har kommit snabbare på något sätt liksom. Att det har varit en bidragande faktor, som jag förstår det typ. Så att hon hittas då där och Greta är inte där och det är inte heller hans vapen. Nej. Så nu har de liksom en uppenbart våldsam och beväpnad man som är på flykt någonstans i liksom vildmarken på södra Island. Typ.
Fy fan vad läskigt.
Och man påbörjar då en sökinsats. Jag tänker att den nog är så stor som man typ kan göra den på Island vid den här tiden. Att det är så här, det här är liksom, nu har de strax över 650 poliser vad jag kan se. Eller vad jag kunde se. Det här är liksom 1982. Men det man gör är ju typ att man plockar in kustbevakningen, de har någon helikopter, det finns något flygplan, alltså de liksom plockar in
alla resurser
typ. Ja, exakt, och även du vet väldigt mycket så räddningsarbetare och sånt, deras sökhundar, man liksom kopplar in folk som är utanför polisstyrkan typ.
Mm.
Och även då hundar och så här räddningsarbetare som ju är liksom vana vid kanske typ så jobba i den här miljön typ. Och man letar hela dagen den 17 augusti, men efter att hundarna tappat spåret i närheten av bilen så finns liksom, alltså finns ingen ledtråd att gå på typ.
Nej.
Men man fortsätter dagen efter och söker, du vet, alltså bara typ så brett man kan i det här området. Du vet, man söker igenom så här isgrottor, återigen, fruktansvärt obehagligt.
Alltså
natur på alla sätt och vis. Men till slut då, alltså du vet, man har verkligen ingenting att gå på förrän tre räddningsarbetare ser typ att det ser ut som att typ ett gäng stenar liksom är flyttade.
Okay.
Så de närmar sig och det verkar som att det liksom är som ett stort liksom stenblock eller så här i en typ en sluttning. Och sen har man byggt som typ ett skydd med mindre stenar nedanför typ.
Mm.
Så att det är liksom nästan som en igenbyggd grotta där inom, du förstår. Typ.
Mm.
Och de närmar sig då den här liksom grottliknande. Det beskrivs typ som en stenhög i ganska många källor. Och bara det, att det är så här, du letar också efter en man som sagt som är beväpnad. Och du ska typ ta dig
ta bort alla stenarna. Fy fan.
Ja, men det man gör då är att så här, man kan spana in genom ett hål.
Mm-hmm.
Och där inne ligger Greta. Och han ligger liksom helt stilla. Så han har liksom rakt av typ gått rakt ut i fjället och typ så gömt sig under en stenhög. Och det man tror, eller det som det ser ut som, är att han liksom ändå har haft planer på att försvara sig själv, om man ska säga. För att han har liksom lagt typ ammunition på ett sätt som gör att, alltså, det ska vara typ nära till hands.
Liksom. Just det. Mm.
Men han går liksom inte till attack, utan en av räddningsarbetarna kan liksom börja prata med honom och får på något sätt också tag på hans vapen.
Mm-hmm.
Och de har typ en jättekort liksom så dragkampsstund där Greta typ håller i gevärsmynningen och den andra mannen har i kolven, så att det är ändå liksom, är kolven bak?
Ja.
Alltså det är handtaget,
ja.
Eller hur?
Ja.
Jag blir så osäker på sätt, men bra, skönt att höra. Att de liksom har som en liten dragkamp där, men att han bara ger upp liksom.
Mm. För fan också.
Men det visar sig också då att han snart, alltså att han inte bara har det vapnet, utan han har också ett till vapen.
Mm-hmm.
Men även det lämnar han över. Han har också ett hagelgevär med sig som de inte hade någon aning om att han hade. Så det hade ju kunnat gå liksom ännu värre typ.
Mm.
Men Greta kan då gripas på fjället och erkänner då direkt i förhör att han har dödat Yvette. Och hans historia stämmer överens med Marilus. Men han, förutom då på det att han menar att mordet var en olyckshändelse. Alltså att vapnet bara gick av. Och polisen genomför en rekonstruktion med honom i stugan. Och efter det så kommer man fram till, eller liksom att utredningen visar att det är otroligt att det skulle ha varit en olycka.
Mm.
Utan Greta Sigurdur Arnason, som är, han är typ 50 års åldern när det här händer, döms sommaren 1983 till 16 års fängelse, och det fastställs året efter. Han släpps 1993, och det sista jag lyckats läsa mig till om honom är att han bor på ett ålderdomshem i typ närheten av Keflavik, utanför Reykjavik.
Mm-hmm.
Och jag har då sett en intervju med Marie-Louise, och i den så säger hon att hon och hennes familj inte, de tror inte att han hade intentionen att mörda Yvette. Alltså hon pratar ändå om det som en olyckshändelse på det sättet att så här, han hade liksom inte planerat för det.
Nej,
utan det var någonting som han blev typ arg eller whatever, och det hände liksom.
Mm-hmm.
Det finns, jag läste i någon källa att det finns liksom, att han typ hade kanske haft problem med polisen tidigare, att han hade varit beväpnad och typ betett sig lite märkligt sånt, att han kanske hade liksom lite psykiska problem eller sådär, men det har liksom inte presenterats något motiv, och det finns heller inga bevis någonstans för att de här systrarna ska ha rökt hasch någonstans.
Nej.
Och det är absolut ingen i polisen som har bett honom att hämta dem, såklart liksom. Men så att det är, man vet liksom, man vet inte vad, om det alltså, fanns ett motiv liksom, och vad det är då typ.
Jag blir så, det där är ju liksom som
mardrömmen,
alltså verklighetens skräckfilm. Alltså
jag vet, nej, det är verkligen, jag ska skicka en bild till dig på, på stugorna, alltså det är fruktansvärt. Men Marie-Louise säger att hon tror att liksom hela familjen har förlåtit Greta.
Mm.
För hon säger att han nog lider mer än dem nu, eftersom han måste leva med det han har gjort på sitt samvete. Och hon tror att det är värre än det de måste leva med.
Okej.
Okay. Och den här intervjun är en del av ett textat avsnitt av Sönn Isländsk Sakamål. Mm-hmm. Eller True Icelandic Criminal Affairs, som det heter på engelska.
Mm.
Som ligger på YouTube under titeln Tourist Murdered on Skeiðarársandur. Jag har också läst två artiklar på tidningen Manlivs hemsida. En av, och det här namnet är en utmaning för mig. Gudrun Gyða Eyþórs Arnadóttir, tror jag hon heter, kanske.
Jag tyckte det lät jättebra.
Tack, jag uttalar bara alla isländska bokstäver som th.
Jag tror inte att det är riktigt rätt.
Men vissa av dem är ju ändå så. Och en av Kristin Jonsdottir, samt en sammanfattning av fallet på Reddits True Crime subreddit, som är postat av Moondog151. Och den har då rubriken The French Sisters Attacked in Iceland.
Gud vad hemskt.
Det var mordet på Yvette Bård. Och alltså, det var ju bara rakt av så att Marcus var så här. Jag var så här, vart ska jag göra ett fall ifrån? Han bara, Island. Och han bara, japp, det är fan.
Det var bra.
Alltid bra, spännande på något sätt.
Bra tips, och hem. Marcus.
Och det är ju, jag tror att det är någonting just med de här fallen. Med personer som är så där precis i början av livet. Att de gör något så spännande. Alltså, vi gör ju ganska många sådana fall. För att jag tror att de alltid sätter sig så himla mycket i hjärtat på oss. Ja. För att det är alltid sorgligt, såklart. Men just det här när man liksom är sådär, man har en litet mellanår där man tänker såhär, gud, vad ska jag göra, vad spännande det ska bli att se vad jag ska göra resten av mitt liv. Och nu typ tar jag en liten paus och åker på en kul resa med min syster typ. Gud, vad spännande, vilket äventyr liksom. Och sen så kommer någon och
får
slut på det äventyret på så fruktansvärt sätt typ. Jag vet, förlåt, I'm sorry. Sorgligt avsnitt idag, det.
Verkligen.
Som alltid, men som kanske alltid. Lite extra.
Tack för det. Och jag kan säga att just precis den här sekunden fick jag en push om att Robert Durst har avlidit.
Ah! Aha! Han dömdes, va? Ja, han dömdes nu precis.
Ja, jag tror det, va?
Ja.
The Jinx, på något för sätt. Alla som inte har sett det. Vi kan återupprepa det tipset.
För till oändlighet, för att jävlar vad bra dokumentär det är. HBO, va?
Mm.
Ja. Ja, men på något sätt ändå glad att han fick sin day in court.
Alltså verkligen. He had it coming.
En liten tröst i en pissig, vidrig jävla historia.
Verkligen.
Uff, okej.
Okay. Okej, okay, tack för den här veckan.
Men du.
Vi hörs.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Adios.
Hej då.